min dröm som när det gäller minnesforskningen, det är ju att verkligen förstå vad som händer i hjärnan när vi lagrar minnen och återkallar minnen. Och man måste liksom jobba med de verktyg som har förutsättningar att komma någon vart. Och det är matematisk modellering och datorsimulering.
Det här är Den gömda koden i P1.
Länge har biologi och matematik varit skilda ämnesområden. Men nu är vi mitt i ett paradigmskifte. Nu är det med hjälp av matematiska modeller som vi kan få svaret på några av biologins största gåtor. Som hur fungerar hjärnan? Vad är medvetandet? Och hur fungerar vårt minne?
Vi börjar närma oss och förstå de här sakerna. Så att det är ett paradigmskifte skulle jag säga.
Jag heter Roger Dackegård och det var professor Anders Lansner som nyss här sa att biologin genomgår ett paradigmskifte just nu. Och vi ska snart höra mer om det. Men först ska vi backa tiden lite till 1700-talet. Det var det århundrade som Carl von Linné verkade i. Han skulle egentligen ha blivit präst, men han var som tur var mer intresserad av naturen. Och Linné skapade system för att klassificera och namnge naturen, och grunden i hans system används än idag i hela den vetenskapliga världen. Gud skapade och Linné ordnade har blivit ett talesätt. Linné studerade naturen genom att själv gå ut i den, men hade han levt idag så hade han varit en beräkningsbiolog.
I believe that Carl von Linné would be a computational biologist today. He is known as a botanist and as the father of taxonomy, but what he created is a system of nature. He created nomenclature.
Florian Markowitz är själv matematiker och biolog och leder en forskningsgrupp på University of Cambridge som analyserar och gör modeller på hur cancer fortplantar sig. Han är helt övertygad om att Carl von Linné skulle ha varit beräkningsbiolog, alltså en biologisk forskare som använder sig av superdatorer, statistik och big data. Och Markowitz säger att biologi som vetenskap nu har blivit så beroende av datavetenskap, statistik och matematik att man kan säga att det förändrats i grunden.
So what I'm saying is that computational techniques, databases, data analysis, statistics are such a fundamental part of biological research today that you cannot do biology without using these tools. I'm not saying stop doing experiments, but whatever your experiment is, it will be based on you looking at databases first to learn about the genes, look at databases to understand what other data are around, look at databases to understand what is the current knowledge in the field, and based on these foundations, people plan their next experiment. So in this sense, biology is a computational science now.
Ja, jag tror att Linné skulle nog ha varit en så att säga mer av en bioinformatiker som skulle han säkert använda maskininlärningsmetoder för att dela upp i en hierarkisk struktur till exempel.
På KTH i Stockholm, 163 mil ifrån Cambridge, i ett rum bredvid högljudda superdatorer sitter Anders Lansner, professor i datalogi.
Okej, vad är nytt? Ja, det nya egentligen är att biologin och medicinen har varit väldigt instrumentdrivna. Det är alltså väldigt lite teori som man har kunnat sätta ihop och testa, utan man har alltså mätt saker, samlat data.
På 1700-talet, när Carl von Linné gick ut i naturen, tog han med sig en del av den till sitt laboratorium i Uppsala och gjorde experiment på den. Det fanns ju inget annat sätt, så varför skulle Linné bryt sig om matematik på sin tid? Men idag är ju allt annorlunda.
Det vi kan göra idag då är ju att sätta ihop de här data till en fungerande modell.
Anders berättar att datorerna länge varit för svaga för att göra avancerade simuleringar av till exempel en del av hjärnan. Men det som för några år sedan var omöjligt är nu möjligt. Och eftersom datorerna utvecklas hela tiden så kommer man kunna använda matematiska modeller på allt svårare frågor inom biologin.
Och det finns ingen annan metod som kan göra sådana saker, som kan alltså koppla ihop den mikroskopiska världen med den makroskopiska världen i ett slag. Jag tror att det grunden i det hela för att kunna göra något bra, det är nog att förstå de här systemen. Och det är väldigt komplexa system, alltså, så därför tar det tid. Men man måste liksom jobba med de verktyg som har förutsättningar att komma någon vart. Och det är matematisk modellering och datorsimulering. Det är övertygad om det, att det kompletterar allt annat som alla andra avancerade biomedicinska tekniker, så att säga.
Anders Lansner leder en grupp som forskar på hur vårt minne fungerar. Det har varit en gåta i alla tider, men nu börjar vi göra framsteg och är på väg att förstå allt mer om minnet, säger Anders.
Förstår vi minnet, och det är nära kopplat till medvetandet dessutom, va? Alltså vårt korttidsminne, det är en central funktion när det gäller att styra vad vi är medvetna om för tillfället och vad vi arbetar med, vad vi försöker göra och så vidare. Och vi har kommit väldigt långt faktiskt. Vi kan från modellen modellera återkallandet av minnen. Det är en modell fortfarande som är mycket mindre än en verklig hjärna, så att säga. Den är mindre än en mushjärna, utan vi tittar på delsystem, kan man säga då, så, och bygger en matematisk modell i det. Så om människans hjärna har ett antal miljarder celler och väldigt många mera kopplingar, så har våra modeller har kanske upp till 1 miljon celler och 1 miljard eller flera kopplingar i sig. Så det är fortfarande ganska stora modeller, och de behöver de här superdatorerna för att man ska kunna jobba effektivt och få fram någonting. De kretsarna vi tittar på, vi ser ju alltså oscillationer och hjärnvågor, så att säga, som påminner om de man ser under olika medvetandetillstånd. Så att vi börjar närma oss och förstå de här sakerna, och vi kommer att kunna förstå väldigt mycket av hjärnans funktion genom kombination av experiment och modellering.
Kanske skulle Carl von Linné ha omfamnat beräkningsbiologin. Kanske skulle han ha nöjt sig med att sitta på ett labb bredvid superdatorer, som Florian Markowitz tror. Men det är inte helt säkert. Det finns fortfarande en barriär mellan de som fortfarande är skeptiska till matematikens och datorernas roll inom biologin och de som ser det som den självklara framtiden, säger Anders Lansner.
Det är klart, skepsis kommer väl av att du kan ju inte bara vara datavetare i det här sammanhanget. Du måste ju vara, så att säga, både och, va? Och det är svårt för en dataperson att sätta sig in i biologin, lika svårt som tvärtom, så att säga, va? Så därför finns det starka, stora barriärer här emellan. Problemet, skulle jag säga, är att förståelsen för det här behovet av den här paradigmskiftet, det är ganska litet inom, alltså, det här paradigmskift som handlar om bioinformatik och så vidare, det har ju redan skett. Men det här att simulera livsprocesser, simulera metabolismen, simulera celldelning, simulera hjärnans funktion på ett funktionellt sätt, va, det storskaliga datorsimuleringar, det är väldigt underrepresenterat idag, va. Det skulle absolut behöva skruvas upp ordentligt, va. Det är som om man har en bil, va, en bilmotor, så kan man dels separera den i sina komponenter, kugghjul och skruvar och muttrar, och lägga ihop dem. Här är växellådan, de lägger vi här borta. Här är förgasaren, den lägger vi här. Då ser man liksom hur bilmotorn ser ut, va. Men man kan ju inte se hur den fungerar förrän man verkligen skruvar ihop det här till ett fungerande system. Och det är precis det som den andra grenen av beräkningsbiologin gör, va?
Den gömda koden är slut. Programledare och producent är jag, Roger Dackegård, och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.